Ja, då vill jag först tacka så mycket för inbjudan att jag fick komma hit. Och det känns väldigt roligt att få vara i min pastor Mikaels församling. Ämnet för dagens predikan, det är: vad vill Gud nu? Vad vill Gud nu? Och jag ska bara lägga en liten grund där predikan får bottna i. Jag ska inte lägga ut det så mycket, men den ska ligga där som en liten vagga för predikan. Från andra krönikeboken 7, vers 11. Så färdigställde Salomo Herrens hus och kungapalatset. Allt som Salomo hade föresatt sig att utföra i Herrens hus och i sitt eget hus lyckades väl. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland folket. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Vad vill Gud nu? Ja, den där frågan kom väldigt oväntat och plötsligt och starkt för ungefär 1,5 år sedan. Jag hade precis kommit tillbaka hem från en missionsresa i Laos. Och jag hade börjat att packa mina väskor för att åka till Amerika och vara där i 6 veckor och hjälpa till med barnpassning för mina barnbarn. Och dessemellan skulle hinna med lite barnpassning i Sverige och lite möten och sådär. Så almanackan var fullspäckad. Så ringde min sonhustru och sa: Kerstin, jag tycker inte du ska åka till Amerika. Vadå för? Jag fattade liksom inte riktigt vad hon ville säga. Jag förstod inte innebörden. Och jag tänkte det beror på hennes yrkeskategori att hon är orolig och onödan. Nej, jag tycker inte det. Och det där började klinga och sa: okej, Gud, ska jag inte åka på att sätta ett hinder i vägen som jag inte kan komma över? Dagen därpå fick jag ett sms från min dotter: Kerstin, du kan inte åka till Amerika för gränsen stängs. Så gick jag ut och gick och det blir ingenting med Amerikaresan. Och jag började gå ut och gå och så ringde väninna: Kerstin, du kan inte gå och handla. För du är riskgruppen, du är gammal och du får inte träffa dina barnbarn. Jag gick hem och satte mig med Bibeln i knät och var fullkomligt förvirrad. Jag var inte förvirrad så, men jag kunde inte orientera mig. Jag tittade på min almanacka. Den var fullspäckad med uppgifter som nu med en gång skulle raderas ut och bli helt vit. Vad gör jag nu med min katt ensam i mitt radhus? Vad gör jag när jag inte får göra någonting? Och det var jobbigt. Och jag tror många av er delar denna upplevelse. Så satt jag där. Och så var det som att en bön kom till mitt hjärta. Och då var det en bön till Gud. Att, för min man och jag, vi hade arbetat i Laos som ett kommunistland. Och ett stängt och hårt och omöjligt och svårt land på alla sätt. Upp bland onådda folkstammar uppe på landsbygden hade vi arbetat i 5 år. Arbetet var omöjligt, det var svårt, det var kantat med problem. Min man fick åka ambulanshelikopter för han fick en stroke och jag fick akut diskbråck och så vidare och så vidare. Fullt med omöjligheter plus samarbeta med de här kommunistiska ledarna. Egentligen jättejobbigt, jättesvårt. Men de omöjliga åren blev de bästa åren i Stig Lennarts och mitt liv. Nu var jag ensam för min man är uppe i himlen sedan några år tillbaka. Och så sitter jag här och så kommer den här bönen. Gud, på samma sätt som du gjorde de här åren i Laos till de bästa åren i Stig Lennart och mitt liv, så ber jag dig att denna tiden ska få bli den bästa tiden i mitt liv. Så bör jag tänka, vit almanacka, vad gör jag? Rensa på vinden kunde man göra och gå igenom lådor kunde man göra. Men nej, jag vill inte vara något annat. Så tänkte jag, vad är det jag inte har haft tid till innan? Som jag egentligen borde haft tid till. Men jag, på grund av full almanacka så har jag inte haft tid. Och jag visste med en gång svaret, bön. Jag har gjort mycket för Gud. Arbetat mycket för Gud under hela mitt liv. Men ibland har jag nog, jag har inte tagit den tiden med Gud som jag borde. Den där intima tiden när jag prioriterar bön inför Gud. Och jag kände, detta vill Gud nu. Hur gör man då? När man känner att ja, men nu ska jag gå in i bön. Och med en gång så börjar man tänka, vad är bön? Vad är bön egentligen? Jag vet att vi alla ber, det är inte det. Men när Gud vill föra oss ett steg till. Och så kom den här bibelversen upp. Att om mitt folk, som det talas ju innan. Gud, de hade ju byggt ett stort tempel och det var ju fantastiskt fint. Men Gud ana att människorna skulle inte följa mig. Och att det skulle bli svårigheter. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig, då ska jag höra. Det blir en tid, ja, den pågår fortfarande, med ödmjukhet inför Gud, rannsakan, bön och förlåtelse, tårar. Gud, rena mig med elden av din ande. Rena mig och gör mig vit som snö. Sen talar Gud också om överenskommen bön. Att komma överens med någon. Jag har och hade hjärtebönämnen. Som jag tror att ni alla som tittar på detta har jättebönämnen. Som är gode Gud. Och då visar Gud på änkan. Som kom gång på gång på gång och inte gav sig. Och till slut sa, herre, sa mästaren då. Ja, på grund av hennes tjat så ska hon få. Och jag kände överens kom en bön. Gång på gång på gång. Så jag kontaktade några stycken och sa, kan vi be för detta? Och vi bad dag efter dag efter dag efter dag. Och jag kände, men jag kan verkligen gå in i den här bilden som en änka. För änka är jag. Och den här änkan som bara kom inför Gud dag efter dag. Och vi bad och vi bad och vi bad. Och tjata och tjata och tjata. För det finns en plats för tjat på Gud också. Det står där med Bibeln. Att inte ge upp. Och jag kan bara nu se att där vi bad till Gud. Intensivt, målmedvetet, inte gav upp. Överens kom en bön. Att där har Gud börjat att verka. Överens kom en bön. Det verkar och rör vid Guds hjärta. När jag ber både för egna saker, för samlingen, för orten, för landet. Så är det inte bara det att jag rabblar ord. Utan det sker någonting i andevärlden. Min bön är inte bara ord att gode Gud gör detta och detta. Utan i andevärlden förbereder Gud. Gud vinner segrar i andevärlden. Och när Daniel bad. Så sa Gud, jag har hört det redan första dagen. Men han fick vänta i 21 dagar för att Gud skulle undanröja hinder i andevärlden. Så genom våra böner som dels verkar i mig själv så att jag själv kommer närmare Jesus, så undanröjer det hinder så att Gud kan komma med välsignelse och göra det som han redan har bestämt. Men han är beroende av din och min, mitt samarbete, så att vi kan undanröja hinder i andevärlden. Låter det andligt? Det är ganska enkelt. Man behöver inte vara en andlig människa. Bara ett Jesu barn. Så sker detta. Det behöver inte vara några andligt starka böner. Utan bara ett barns bön. Jesus, pappa, abba, gör detta. Vi kan också se att i Bibeln står det talas om olika tider. För temat för idag, det är vad vill Gud nu? 2021. Vad vill Gud nu? Och vi kan se i Bibeln genom historien att det har varit olika tider för Guds folk. Det har varit tider när Guds folk har vandrat på Guds väg och så har de fallit av. Och så har Gud låtit en profet eller en stark ledare uppstått. Och så har de varit tillbaka på banan igen. Och så har de fallit. Det har varit olika tider. Vi kan se när Israels folk var på väg in i Kanans land. Så skickade Moses spejare in. Och spejarna kom tillbaka. Och två av dem tyckte att de skulle gå in och inta landet. Men resten spridde otro bland folket. Och Gud blev så upprörd och arg så han ville utplåna hela Israel. Men då kom Mose upp och sa, Gud förlåt dem. Och Gud var till och med villig att utplåna hela Israel och låta Mose uppstå som en ny ledare för den nya folket som kommer. Men Mose ställde sig i gapet för Israels folk. Och Gud ändrade och ledde dem till Kanans land. Sen har vi Josua. Och just när han står där och ska inta Jeriko. Så säger Gud genom Josua. Rena er. För idag, imorgon ska Herren göra under. Och sen står det några verser längre fram. Att Josua möter ledaren för härskarorna. Och så säger han, nu har jag kommit. Nu. För nu hade folket ödmjukat sig. Och nu var det tid för Israels folk att gå in i en segertid och inta landet. Det är olika tider. Hur är det i Sverige? Hur har vi det med tider i Sverige? Och då, om vi går tillbaka lite grann så kan vi se att på 1800, mitten på 1800-talet så var det väldiga väckelser i Sverige. Och man vände sig från synd och reste upp landet så att det kom på fötter igen. Och det var väckelsen, det var Guds eld. Och jag vet i min hemförsamling där jag är uppväxt i Göteborg. Så 1920 så var det en väckelse och då kom elden. Det föll eldslågor ner över kyrkan. Så att brandkåren ryckte ut och trodde att det brann. Men när de kom fram så var det ingen brand. Det var den heliga andes brand. Och vi har haft sådana tider i vårt land. När Gud har besökt med väckelse, många har kommit till tro, många har blivit frälsta, församlingar har växt och det har varit tillväxt och tro och styrka bland Guds folk. Men hur ser det ut nu? Ja, med det tidsperspektivet jag har så kan man väl se att sen 80-talet, om man talar nu principiellt i stora drag, så har det varit en utförsbacke för kristna. Församlingar har minskat. De har en del har upphört. Antalet medlemmar har i många sammanhang minskat. Och det har varit en försvagning, en utmattning utav den kristna tron. Och det, vad det beror på, det beror på att vi har blivit mer och mer individualiserade. Vi har blivit mer och mer sekulariserade. Mer och mer lik världen. Och Jesus har fått mindre och mindre plats. I Efesierbrevet 5:13 så står det så här. Det står först, jag ska inte läsa det, men innan så har då Paulus beskrivit hur det ser ut i församlingen där det en gång hade varit väckelse, hur det hade svalnat och olika synder hade kommit in i församlingen. Och så säger då, skriver då, står det här i Efesierbrevet: vakna upp du som sover, stå upp från det döda och Kristi ljus ska lysa över dig. Och detta bibelordet är taget ifrån Jesaja 9, där det står att ett barn natt ska inte förbli den ångestråde, för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och visa på Jesus. Jesus vill visa sig för oss i denna tiden. Jesus vill att vi ska få uppleva mer av honom. Jesus vill att vi ska ta ett steg närmare Jesus. Han vill att vi ska bli mer intima med honom. Och vad är det som händer då? Då kommer Guds kraft över oss som individer och över församlingar. Jag har levt, får man säga, kanske delvis nära förföljda kyrkan. Och jag har mött många från förföljda kyrkan. Och de har alltid utmanat mig på min tro. De är överlåtna, de är hängivna, de ger allt, till och med livet, på det kostar dem. Bara de får tro på Jesus. I Kina, när kommunismen tog över där på 50-talet, då flydde ju alla kristna, och sen efter det så fanns det ungefär 1 miljon kristna kvar i landet. Idag så finns det över 80 miljoner kristna. Så det är fler kristna i Kina än vad det är kommunister. Och en ledare, för ett tag har det varit lite friare i Kina nu och lite mer tillåtande. Och då säger den här kinesiska ledaren att jag är mer orolig för frihet, för friheten som vi kristna har, än jag är för förföljelsen. För han menar på att under friheten så slappnar vi av. Då är det så dyrbart för oss. Men under förföljelse så blir den kristna tron så värdefull. Jag glömmer aldrig flickan jag träffade i Laos. Den 12-åriga flickan Peng. Jag träffade henne på ungefär 1,5 år sedan. Hon hade blivit kristen. Hela hennes familj hade blivit kristna. Och omgivningen accepterade inte och mobba ut dem och var dumma mot dem. Men de stod ändå fast. Vi vill tro på Jesus. Men sen en dag så dog hennes pappa. Och då kom byfolket hotande till dörren och sa att lämna Jesus, det beror på att ni tror på Jesus som gör att er pappa, mannen, har dött. Om ni fortsätter kommer hela familjen att utplånas. Mamman och bröderna vågar inte vara kvar och tro på Jesus. De lämnar. Men 12-åriga Peng, hon sa, jag lämnar aldrig Jesus. Brodern som var 15 år ungefär tog henne i håret, drog henne runt i rummet och sa, lämna Jesus. Jag lämnar aldrig Jesus. Han betyder så mycket för mig. Hon blev utsparkad ur familjen och fick inte vara deras barn längre. Jag mötte henne och sa, vad har du för drömmar? Ja, sa hon, jag kan inte komma in på någon skola för jag har inte ekonomiskt möjlighet till det. Jag tillhör inte familjen längre. Men jag har en dröm att få lära känna Jesus mer. Att få lära känna Guds ord mer. Och dela med mig av Guds ord. Det var denna unga flickas längtan och bön. Att få ge mer tid och mer överlåtelse till Jesus. Hon visste vad det kostade. Och jag kunde berätta många, många berättelser om, från olika länder. Om vad människor får betala. Tänk Nordkorea som är det landet där det är allra mest förföljelse i hela världen. Där sitter ungefär 80 000 kristna i arbetsläger och får lida fruktansvärt på sin tro. Jag mötte en kvinna som hade blivit frälst och tillfångatagd och suttit där i 2,5 år under fruktansvärda förhållanden. Och hon berättade att hon kunde inte hålla tyst om sin tro. Utan hon delade med sig till några kvinnor som fanns i samma cell. Och för att vara osedda så gick de till ett ställe där ingen vakt ville gå. Och det var toaletten. För det var så vidrig lukt. Där satt hon och 2-3 andra kvinnor. Hon delade med sig av sin tro. De viskade lovsånger. De läste Guds ord från minnet som hon hade. Och så blev de frälsta och Guds rike växte. Mina vänner, nu är tiden inne för Guds rike att bryta fram i vårt land. Nu är tiden inne. Allting har stannat av. Och det är fortfarande på låg låga. Det kommer kanske vara lite sparlåga ett tag. Men Gud vill någonting. Gud vill att du och jag använder denna tiden till att komma närmare Jesus. Till att komma närmare Gud. Till att ödmjuka oss inför Gud. Vakna upp och låta Guds eld beröra oss. Vad är det som händer när jag tar mer tid i bön? Vad är det som händer? Gud verkar här. Och en sak till som jag har lagt märke till. Det är att när jag tar mer tid i bön så kan jag inte låta bli att vittna. Det är helt omöjligt. Jag har ju varit relativt isolerad. Men ute på skogspromenader, ute på promenader. Och jag träffar alltid människor. Och jag får nästan alltid tillfälle att dela med mig om min tro. Och det har blivit bön i skogen. Det har blivit bön på gatan och djupa samtal. Och en påminnelse om att Jesus finns. Hörrni. Jag känner inte er. Jag har inte sett. Jag har sett er som är bakom tv-skärmen här. Men jag ställer frågan. Vad vill Gud göra i ditt liv idag? Vad vill han göra? Vad vill han göra i Götene? Vad vill han göra i bygden? Och vad vill han göra i vårt land? Och jag vet vad han vill göra. Han vill möta dig och mig. Han vill komma nära oss, nära våra hjärtan och vidröra oss. Han längtar efter oss. Han längtar att få höra våra böner. Han längtar efter att höra våra röster. Och det är det enklaste enkla. Knäppa mina händer och bara låta mitt hjärta få berätta för Gud vad jag vill. Be för mig själv. Be för bönen ni har. Be för vår församling. Be för vårt land, vår ort. Det är det Gud längtar efter. Och jag skulle vilja utmana dig idag. Jag har ingen aning om hur det är i församlingen här. Ingenting. Men jag skulle vilja utmana dig idag att ta ett steg till i din vandring med Gud. Att ta ett steg till konkret i bön. Kanske det var länge sedan du var med på församlingens bönemöte. Men kanske du ska besluta om jag ska börja gå på församlingens bönemöte. Kanske det kan vara svårt för dig att få till en andlig bönestund, en bönestund varje dag. Daglig, det har varit kamp för mig i många, många år. Jag har kämpat i många, många år med det. Även om jag har varit missionär. Så jag har kämpat med att få till en daglig bön med Gud. Så du är inte ensam. Men om du idag skulle fatta beslutet. Ja, men jag ska be. Jag vill överlåta mig åt Gud. Jag vill låta Guds eld röra vid mig. Jag vill vakna upp så att Guds ljus kan få lysa över mig. Över min församling, över min ort, över mitt land. Jag vill inviga mig idag. Jag vill ödmjuka mig idag så att Guds kraft kan bli synbar. Vi lever i tider som är allvarliga på många sätt. Och jag tror att Gud vill bädda oss som kristna så att vi kan få vara ett hopp. Ett ljus, en fyrbåk för alla människor som är runt om som saknar detta. Gud vill väcka oss. Jesus, jag tackar dig för vad du vill. Tack för de tankar du har just nu för församlingen här i Götene. Jesus, jag tackar dig. Du har tankar, du har planer, du har saker du har förberett. Och Herre, jag ber för församlingen. Jag ber, Herre, att de ska få gå in i det du vill. Och Jesus, jag ber just nu att du lägger en längtan i människors hjärtan. Att ta ett steg till med dig. Att be mer med dig. Inte för någon prestige. Inte för att göra goda gärningar. Men för att bli mer lik dig. Välsigna församlingen här. Och låt din vilja ske. Och jag ber för dem som känner att din ande rör vid dem nu. Jag ber Gud att du bara ska befästa detta. Och jag ber att det inte ska rinna av dem. Utan det ska vara kvar. Och du ska bara från och med nu, Herre, lägga djup längtan efter mer av dig. Amen.